Jag heter Britta Stenberg. Jag är författare och konstnär och bor i Rentjärnberg som ligger i Malå kommun. Jag har 7 böcker och en mängd pjäser bakom mig. Jag har också sedan 10 år tillbaka haft uppdrag hos tidningen Norran som krönikör. Framför mig finns förhoppningsvis många ännu oberättade historier. Min senaste roman heter Kvar och handlar om en kvinna som bor i byn Spetje i närheten av Tjernobyl. Hon blir kvar efter att byn evakuerats. Den handlar om hennes ensamhet men också om livet och allt det oförutsägbara i det. Jag skriver ofta om kvinnor och om kvinnoöden. Jag återkommer ofta till temat ensamhet. I berättelsen Växlande uppgifter kommer en kombination av det här att träda fram. För den som har några år på nacken, den kanske kommer ihåg när telefonen inte var en liten dosa som gick att stoppa i fickan, utan en stor svart apparat med luren tungt vilande ovanpå och på höger sida satt en vev. Telefonen tronade ofta på sin särskilda hylla i rummet. Den ringde inte så ofta. Bara när det verkligen var något angeläget och betydelsefullt. För att kunna ringa behövde man passera en telefonväxel. Det gick till så att man drog veven ett varv, lyfte luren och väntade. Så hördes växeltelefonistens röst i andra änden och man framförde sitt ärende och blev kopplad vidare. Det fanns en telefonväxel i stort sett i varje by och de sköttes ofta av hemmafruar eftersom växeln var placerad i hemmen. Berättelsen som jag snart ska delge er handlar om Vera. Hon är snart 35 år. Hon är ogift fast hon med råge passerat giftasåldern. Hon är gamstint och det är telefonväxelns fel. Dag ut och dag in är hon bunden vid sin uppgift. Och om vi idag klagar över att den rådande pandemin har fått oss att bli mer eller mindre hemmaisolerade är det ingenting i jämförelse med hur Vera har det. Växlande uppgifter. Vera släpper knapparna och drar handen över frisyren. För dagen uppsatt i hästsvans. Utsläppt når håret ända ner till svanken. Hon betraktar sitt ansikte i spegeln som sitter till vänster om växelbordet. Kinderna ser kanske lite slappa ut. I mungiporna finns veck som hon inte har sett förut. När kom de dit? De går neråt mot hakan, förstärker en min av misslynthet. Hon sträcker sig efter sitt röda läppstift, sätter en kludd på underläppen och pressar ihop munnen. Ler mot sig själv. Såja, Vera, nu blev du snygg. Du är snygg. Lite grådaskig i skinnet kanske, men högt hårfäste. Hög panna står för intelligens, det brukade mamma säga. Hon försöker att inte titta så noga på de tjocka svarta ögonbrynen. Bortser från den grovporiga hyn. Snygg! Snygg, säger hon högt. Snygg för din ålder, Vera. Hon har 27 abonnenter. Bara under de 2 senaste åren har det tillkommit 7 nya. Dagarnas mönster består av lugnare förmiddagar och intensivare eftermiddagar. Hon har sin passning mellan 9 på morgonen och 9 på kvällen, vardag som helg. Tiden därutöver måste hon finnas på plats, om det skulle hända något extraordinärt. Hon för statistik över samtalen i sin lilla svarta bok. Hon har även konstruerat en avancerad uträkning av samtalsfrekvensen med hänsyn till variationerna över veckor, månader och år. Vera passar på att koka kaffe, hälla upp i termos och lägga en och en halv skiva prickig korv på en limpsmörgås. Fläpp! Där föll trean ner, precis när de skulle sätta tänderna i limpan. Björnåker. Hennes tonfall var, som alltid, mjukt och trevligt. Många män hade smickrat henne för det. Några hade föreslagit att de skulle fortsätta samtala. En av dem hade till och med haft fräckheten att fråga om hon var gift eller ogift. Hon hade rodnande svarat att det var konfidentiellt. Hon tyckte om det ordet. Det hörde till yrket. Hon, ja hela hon, var konfidentiell. Ändå hade hon en tid efteråt fått hjärtklappning så fort det kom ett samtal utifrån. Men mannen som ställt den där frågan återkom aldrig. Får jag 12:an? Det var slaktaren som ville ha tag på bonden Pettersson. Det hände ofta att de två ringde till varandra. En naturlig sak förstås. 12, jag kopplar. Varsågoda. Hon hämtar vattenkannan och vattnar de fyra pelargonierna i kammarfönstret. Varje dag plockar, vrider och rör hon vid sina växter. Frrrr. Växens summerton. Det är Anna Stenström på nummer 19. Som vanligt. Björnåker, kan jag få 24:an i Brattbacken, tack? Ingen annan i Stenströms familj använde telefonen. Det var alltid Anna. Och det brukade bli långa samtal med nummer 24 i Brattbacken. Påringt, varsågod. Tack så mycket. Deras röster snuddade vid varandras. Anna och Vera hade gått i samma klass under hela skoltiden. För Annas vidkommande blev det realexamen och sen någon slags handelsskola. Nu sitter hon som fru Stenström på det största godset i trakten. Såklart. Vera blev kvar utan realexamen. Då hade hon tyckt om att läsa. Betygen var det heller inget fel på. Men just det året dog pappa och mamma behövde henne hemma. Växeln var en mycket ansvarsfull uppgift. En av de större servicefunktionerna fullt jämförbar med butiken och posten. När mor dog var det naturligt för Vera att fortsätta med växeln. Ja, skam hade det varit annars. Ibland kunde hon drabbas av minnesbilder från tiden när hon och mamman varit två om passningen, när hon fortfarande obehindrat kunde gå ut och in i huset. Hon suckar och slår upp en kopp kaffe. Idag ska hon unna sig en kaka. Det gick att ställa in signalklockan så att den hördes på utsidan huset. Någon gång hade hon gjort det för att gå ut på bron och lufta sig. Men så fort hon kom ut genom dörren drabbades hon av som ett samvetsstygn. Hon hade ju ansvar för att finnas tillgänglig för anrop av ambulans och brandkår. För det hände ju att trafikolyckor inträffade eller att skogen började brinna. Det hade den gjort för 9 år sedan. Ett stort område. Och så sent som i fjol höstas hade en bilist kört i diket. Hade det inte varit för att hon rådigt och snabbt kallat på ambulans, ja då hade det kunnat sluta hur som helst. Hon hade faktiskt läst om olyckan i tidningen, men det stod ingenting i artikeln om hennes insats. Det knackar på dörren. Det är varubudet som lämnar en kartong med beställda matvaror. Hon ger honom betalt och han försvinner. Precis när hon packat upp bitsockret och katrinplommonen meddelar summertonen att samtalet från Anna Stenström nu är avslutat. Hon noterar 23 minuter i den svarta anteckningsboken med vaxade pärmar. Det är tisdag. En av de lugnare dagarna på veckan. Lite tvätt borde hinnas med. Precis när hon hällt upp en kittel med vatten, då kommer ett samtal. Utifrån. De samtal som kommer utifrån har betydligt vassare ton än de som kommer från hennes egna abonnenter. De interna har ett dovt, nästan morrande ljud. Det har de som ringer förstås ingen aning om. Egentligen förhåller det sig så att hon faktiskt vet betydligt mer om dem och deras telefonerande än de själva gör. Hon tar plats på den nedsuttna stolen med den röda slitna dynan. Björn-Åker. Rikssamtal från Kiruna. Varsågoda. En kollegas röst. Därefter en mans. Ja, det är Björn-Åker. Kan jag få be om nummer 16? Tack. Obekant, men vänlig. Nummer 16. Jag kopplar. Påringt. Varsågod. Kiruna-samtalet gjorde henne konfunderad. Nilssons på nummer 16 hade, så vitt hon kunde erinra sig, inte haft några rikssamtal tidigare. Där kom summertonen som betydde att abonnenten avringt. Det blev ett kort samtal, 1 minut och 14 sekunder. Lucka 16 faller. Björn-Åke. Jag behöver komma till begravningsbyrån. Den gråtfärdiga kvinnorösten är Ebbas. Det betyder förmodligen att Ivar Nilsson har dött. Den som ringde Riks var alltså då Kiruna-sonen deras, Göran. Det finns en lättnad i att hon förstår sambandet. För sent inser hon att det funnits skäl att trycka in den vita knappen och avlyssna. Ett ögonblick. Ja, kopplar. Och för att visa sitt medkännande gör Vera sig besväret att föra samtalet ända fram. Av växeln i Köpingen blir hon kopplad vidare till någon som svarar: Nylanders begravningsbyrå, vad kan jag stå till tjänst med? Vera ber denna dröja och säger så till fru Nilsson att nu är det klart med Nylanders begravningsbyrå, så varsågoda. Hon är nöjd med sin serviceinsats. Hon har för vana att ge sina kunder, särskilt om det tycks angeläget, det där lilla extra. Vattenkitteln på spisen puttrar. Hon ska precis lägga i tvättpulvret då summertonen avbryter. En mans röst flåsar: köper med ditt affärn. 2-5, varsågod. Hon avskyr folk som håller sin lur för nära munnen. Det är som att få deras andedräkt i ansiktet. Idag har hon sannoliken ingen lust att trycka in den där vita knappen. Den som gör det möjligt att låta det pågående samtalet rulla in i hörselgångarna. En välsignad knapp. Det enda hon måste vara försiktig med och tänka på är att inte samtidigt hålla in talknappen på luren av gammal vana. Då kan de höra hennes andetag, och det får inte ske. Enda gången en telefonist får bryta in i samtalet är när hon vid rikssamtal har att meddela samtalstiden. Och om man då råkar få höra vad som sägs på linjen, då råder sekretess. Och det är viktiga saker. Det ångar från tvättbaljan. Smutstvätten väntar. 2 par trosor, en bysthållare och ett par nylonstrumpor åker ner i det heta vattnet. Det blir en lugn och bra eftermiddag. Hon hinner både tvätta och städa. Nöjd betraktar hon sin prestation för dagen. Fönsterrutorna blänker. De vackra porslinshundarna är dammfria och köksgolvet är rent. Kammaren där hon har sin säng och där växeln står kan hon städa när som helst. Till växelbordet har hon en särskild dammvippa. Mor brukade vara väldigt noga med att hålla växelbordet dammfritt, ifall telegrafverket skulle komma på inspektion. Vera kan inte minnas att någon någonsin inspekterat deras telefonväxel. Klick! Josefsson på sjuan. Det är sent, klockan är 7:15, vilket i sin tur innebär att Josefsson hamnat i ett stadie av extra pratsamhet. Josefsson var en av byns sorgliga individer som bedövade sina sinnen med sprit. Björnåker, hon svarar utan spänst. Vera, stackars lilla Vera, hur har du det? Vi bär ju på vår längtan, du och jag. Vi skulle ju kunna... Vart vill du bli kopplad, Josefsson? Du, Vera, du borde verkligen göra någonting åt de där ögonbrynen. Vera, du ser ju ut som en kar. För 2 år sedan hade hon hittat Josefsson på sin egen brotrappa. Där låg han stinkande som ett bryggeri med famnen full av rosor. Hon hade tagit emot blommorna men sen skyndat sig in för att låsa om sig. Han bultade och skrek att han älskade henne. Sen övergick han till grövre tillmälen och hon hade övervägt att ringa polisen. Vart vill du bli kopplad, Josefsson? Det är samtal som väntar här, ljuger hon. Du skulle ju kunna ta en pincett och plocka dem. Vart vill du bli kopplad? Hon hoppas att det markerade tonfallet ska få honom att skärpa sig. Annars tänker hon koppla bort honom. Ah, koppla mig till Pettersson. Nu ska jag göra upp med den där fan. Han har lagt det helt jävla dynglas på mina äger. Det har han då ingen rätt att göra. Den där dyngdryge bondjäveln, vem tror han att han är? Hörde du att jag kallade honom dyngdryg, va? Jag kopplar 12, varsågod. Nu trycker Vera in den förbjudna vita knappen. Lyssnar på det pågående samtalet som egentligen är en kaskad av svordomar och hotelser från Josefsson och ljumma försök från Pettersson att lugna och förklara. Hon stryker med fingertoppen över de tjocka ögonbrynen. Vera tröttnar på käbblet om gödslet och går ut ur samtalet. Lucka 19 ramlar ner för andra gången idag. Luckorna är som ögonlock, tänker hon. Somliga blinkar för att de måste, andra för att de vill göra sig till. Björn åker. Brattbacken 24, tack. Annas tillgjorda röst får det att rycka i Veras hand. Hade det varit högsommar skulle hon ha kunnat dra till med: nej, vi kopplar inga samtal när åskan går. Tyvärr, det blir att återkomma. Det var ju förstås inte sant. Växeln fick under inga omständigheter sättas ur spel. Inte ens under brinnande oväder. Jag kopplar 2-4 i brattbacken påringt. Varsågod. Än en gång. Hon tittar i boken. Anna Stenström och Leonard Ingelström har talats vid 42 gånger sedan den 2 februari. Under en sammanlagd tid av 6 timmar och 23 minuter. Till en början tyckte hon att den nyinflyttade sörlänningen Leonard Ingelström lät spännande och intressant. Han uttalade konsonanterna något otydligt men lät mycket vänlig och artig. Ja, hon skulle säga att den där rösten nog tillhörde en ganska så stilig kar. Vera kommer ihåg hans första samtal. Fröken, kan fröken koppla mig till postsparbanken? Jag vet tyvärr inte vilket nummer, för jag är obekant här i trakten. Hon hade minsann ansträngt sig, gjort sig förberättat att postsparbanken hade sitt huvudkontor inne i Köpingen, men att det fanns en filial här i Björnåker och att de förstås hade olika nummer. Det berodde då på vilket kontor man ville komma till förstås. Filialen här i Björnåker hade nummer 23. Han hade skrattat och sagt att han faktiskt inte visste vad som var bäst och bad att hon skulle välja. Hon kopplade honom till huvudkontoret. Det hade varit något särskilt med Leonard Ingelström. Men nu hade Anna satt klorna i nykomlingen, nästlat sig in, bekantat sig, gjort sig till. Vera hade lyssnat till alla deras samtal, men hon hade funnit dem tråkiga och ointressanta. De diskuterade bara lästa böcker, författare, pjäser. Kort sagt, trams. När hon nu nästan slentrianmässigt trycker in knappen hör hon Leonards röst säga: "Det var så underbart att kyssa dig. Det gav mig ett ögonblick av svindlande lycka." Vad var nu det här? Vera rätar upp sig i stolen, spänner hörseln. Så Annas flämtande röst: "Leonard, jag längtar efter dig. Vi måste snart ses igen." "Ja, Anna, men vi måste vara försiktiga. Din man, tänk om han skulle komma på oss. Vi får verkligen inte ta några onödiga risker." Vera darrar på handen, vet att de som samtalar kan höra ett klickande ljud om hon är oförsiktig med sin vita knapp. Hon håller andan och skärper sina sinnen. "Han reser bort imorgon. Kommer ni inte hem förrän nästa måndag?" säger Anna. "Mina händer längtar efter din kropp. Vi måste hitta ett bra ställe, någonstans säkert där ingen kan se oss." Så nu följer en genomgång av traktens alla skogsbilvägar, men förslagen ratas ett efter ett. Plötsligt säger Anna: "Han kommer, vi måste sluta, jag ringer senare." Vera får avringningssignalen rakt i örat. "Subba!" fräser hon och gnider sitt vänstra öra. Hon blir sittande en god stund för att begrunda vad hon nyss har hört. Någonting liknande har hon väl aldrig varit med om. Vera upprepade orden i minnet, föreställde sig det där snusket och rodnade. Något så sedeslöst har hon väl aldrig, nej, aldrig. Hon kände ett plötsligt behov av att berätta allt detta, avslöja den otrogna slinkan, visa folk vem hon var. Hon insåg det omöjliga. Hon skulle aldrig någonsin kunna bryta mot det allra viktigaste i växeltelefonistens uppdrag, nämligen sekretessen. Och att avlyssna ett samtal i dess fulla längd, nej, hon skulle avskedas på grått papper. Således satt hon återigen på förlorarens bänk. Grämelsens huggtänder bet djupt i hennes kropp, lämnade såren blödande. Sömnlös vandrar hon av och an. Maten smakar illa, trots att det vämjer henne vill hon ingenting annat än att få höra mer om falskheten och sveket. Ja, det mal i henne. Nästan som ett lystet begär. Ja, det är nästan som en längtan. Klockan 9 ringer Emmy Svensson och begär att få nummer 26. Alltså till Thea Jonsson. Vera kopplar utan engagemang. Normalt skulle hon ha lyssnat på deras skvaller, men inte idag. Fläpp, 14. Fru From begär dispensären. Ungarna är sjuka i vanlig ordning. Vera har en enastående förmåga att i alla lägen låta trevlig. Även i så spända situationer som nu. Hon håller hela tiden ett öga på lucka nummer 19. Hjärtat bankar. Det är verkligen skamlöst. Borde hon skriva ett anonymt brev till Annas man och berätta vad som pågår? Nej, det är för riskabelt. Ingen får på några som helst villkor misstänka att hon har avlyssnat. Äntligen faller lucka 19 och hon makar till sig på stolen. Beredd! Nummer 24 i Brattbacken, tack. Ha, kan man tänka sig, tänker Vera med ett leende. På ringt, säger hon med aningen förlent tonfall. Samtalet mellan Anna och Leonard inleds med banalt kärleksjoller. Men så småningom kommer planeringen. De tänker träffas och Vera antecknar mycket omsorgsfullt. Jag längtar mig fördärvad, kuttrar Anna. Ikväll, min älskling, på nedersidan av dammen, där är det en stor fin häll. Där ute är det avskilt och perfekt. Den torra älvfåran är som jord för vilda lekar. Ikväll klockan 17:30, bekräftar Anna, på stenhällen. Älven var torrlagd nedanför den stora dammen. Under vårförfallet fylldes magasinen och när de var fulla öppnades dammluckorna och släppte ut de stora vattenmassorna. Det här skedde varje år och när smältvattnet från fjället hade runnit till. Själva lucköppningsansvaret var delegerat till byalaget som i sin tur kontaktades via växeln när något av laget gav klarsignal. Som i ett töcken läser Vera vad hon antecknat. I hennes bröst river och klöser den svarta ludna vreden. Samma monsterdjur som brukade ge sig till känna vid beställningar av lysningstelegram eller när hon läste förlovningsannonser i Västerbottenskuriren. Den svarta vreden var en best som Vera burit sedan skoltiden och som fått näring av Anna. Samma Anna, fru otrogen, som nu satt på nummer 19 och smidde planer. Samma Anna som kallat Vera för ögonbrynen och som utsatt henne för... Nej, Vera vill verkligen inte plocka fram de detaljerna. Nej, inte idag, inte nu. De finns där ändå, som de alltid har gjort. Lappen på bordet darrar. Hoppar upp och ner i vilsen frustration och skam över människors djuriska drifter. Över Anna, den avskyvärda, vidriga. Plötsligt kommer det för henne en insikt, klar som källvatten. Allt som kallats oro och tvekan är borta och inombords förnimmer hon nu bara darrningar som en slags upphetsning, en åtrå, fast det är något som är större än så. Det är en passion. Vera tar fram listan med namn på byalaget. Det är 8 namn. Ingen av dem reagerar med förvåning. Antagligen för att de väntat på just det här samtalet. När var det i fjol, frågar Herman. Hon hade förutsett och kontrollerat. En vecka senare, säger hon. Ikväll, ja men det passar bra. Klockan 18, ja vi säger så, bekräftar Ragnar Jonsson. Jag ringer runt på listan, säger Vera. Samtalet till Vattenfall ska hon ta imorgon. Berätta att byns ansvariga igår klockan 18 utfört sitt uppdrag att öppna dammluckorna och därmed sett till att de väldiga vattenmassorna fyllt älvfåran. Storslaget och mäktigt, för att inte säga överdådigt, var det ju när naturens egna krafter släpptes vilda och fria.